Då är vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Tiltad och klar, nummer 9 i ordningen. Och idag har jag med mig två vinnare. Vår egen hustomte Timman och Jerry är på besök igen. Hur är läget med er?
Jo då, det är bara fint tycker jag. Kul att få fylla de stora skorna som Bengan brukar stå i.
Ja, de är svåra. Framförallt en upppumpad Bengan på kaffe.
Då är... Ja, men så är det. Han har stora fötter.
Exakt.
Ja, jag vet inte om jag fick till ordspråket rätt, men det rullar bara.
Vi förstår vad du menar.
Det var bara jag som twistat lite för att leda bort det faktum att han är en av våra kanske vassaste spelare vi har här i podden.
Exakt, exakt. Ja, Timman, du har haft helgen full med hockey och kommit ut som en vinnare.
Ja, precis. Jag har fått förfoga över ett gäng duktiga lirare här i hockeylaget som jag coachade i helgen. Vi var iväg i Skutskär som ligger utanför Gävle och spelade åttondels gruppspelare. Champions League-format med 4 lag och 2 går vidare. Och vi lyckades ta oss vidare där genom att slå Frölunda och Färjestad och hade råd att förlora mot Brynäs då mellan matcherna. Så vidare till topp 8. Solen skiner och allt är bra.
Härligt, kul. Jerry, du vann ju någonting igår. Först var det först och främst måste vi ändå nämna att du vann en fyrkortsturnering.
Yes.
I din paralgren.
Yes, jag lyckades riva hem mitt favoritspel No Limit High Low med Bounties. Då är det bara gå in och hoppas på det bästa. Och det kan jag.
Det är du bra på. Exakt. Du blev belönad med $3,500. Och sen vann du något lite mindre på sidan, var det så? Tvåkortsturnering.
Ja, jag lyckades riva hem partypokermiljonen för en glad 150k-pott vinst.
Härliga tider. Ja. Det är därför du är lite sliten idag, jag ser det. Bakus och drog direkt ut på Stureplan, eller på så, Göteborgs motsvarighet i alla fall.
Ja.
Nej, för dig är det vardagsmat. Det kanske inte blir så mycket annat.
Nej, men så här, vanliga spelare, de har ju en champagne på kylning tills de vinner de här stora eventen. Jerry har ju en specialgjord polkagris direkt från Gränna som man bara öppnar upp på morgonen och slickar i sig.
Ja, det är i alla fall, det är ju mer fancy än när Dybban kör sin ärtsoppa.
Ärtsoppan på tur.
Lite roligare kanske. Men det är kul att sitta med en två nyblivna vinnare. En annan hade det kämpigt igår på Svenska Spel. Det var en sån här vecka. Man hade två jättebra sittningar och så tänkte man, det går ju inte att förlora. Och sen så kom man på att det går ju visst att förlora. Det går alldeles utmärkt.
Ja, det är tråkigt att komma tillbaka till verkligheten.
Ja, det är det verkligen. Och det är, jag har ju sagt det 1000 gånger, men man upphör liksom aldrig att förvånas. Man tror att man har löst det, sen har man inte det riktigt. Men vi får ta nya tag i veckan. Och Timman, du har ju... Från Oddset-podden så rekommenderade du en... Ni har en niling som ligger och... Nioling kanske man säger.
Sjuling. Sjuling.
Sjuling var det.
Som ligger och skvalpar lite till ikväll, ja.
Exakt. 91-oddsare med en match kvar. Vad var det sista matchen idag? Aston Villa någonting?
Leicester och Aston Villa. Och det är Aston Villa plus 1,5 som ska gå in där. Jag hade 3 hockeyspel från min del och sen 4 fotbollsspel från Neves och Bengan. Och ja, alla de 6 satt i helgen då. Så får vi se om den här sitter. Tyvärr så spelar ju inte jag en sjuling. Det vet jag att Bengan och Neves gjorde inte heller någon sjuling. Det hade varit fint att sitta med den nu. Ha en slant där. Utan jag spela singelspelen
framöver i liksom att i alla fall lägga en liten slant på alla 7 matcherna.
Ja, jag brukar göra de här trippelsystemen. Om nu var det 7 matcher då hade jag fått plocka bort den här sista matchen. Då hade det ju suttit som ett smäck. Det har man alltså ett system med 6 matcher och så blir det tripplar kombat om man ser hela vägen där. Då hade ju alla suttit om jag hade plockat bort den sista matchen. Men missade den här gången, utan jag spelar bara mina hockeyspel och sen Manchester United-spelet. Det var de 4 som jag satsade på, men jag gjorde bara singlar då.
Så, det är ju lite som att liksom lägga en stryktipsrad och inte lämna in den. Det är lite
slarvigt.
Ja, mycket slarvigt.
Ja, det var lite mycket ändå. Vi spelade in både stryktipspodden, oddsetpodden och sen var det något mer vi gjorde där också. Så att missa det viktigaste. Att försöka tjäna lite pengar på kuppen också. Men det är jävligt kul händer. Att det är så att
det kommer ju en ny oddset-podden i veckan. Så att då vet ni att vi är heta just nu. Det är bara in och rygga.
Sen måste jag in och dutta de här små miniturneringarna också på Svenska Spel. Jag missar ju fredag och söndag. Och nu är min ledning i hotad, om man säger, i Las Vegas-rankingen.
Men du har inte blivit omsprungen?
Nej, de har inte uppdaterat sen igår här än. Så än så länge är det fortfarande jag som leder. Så jag ska njuta lite här ikväll. Och sen så får man väl se sig besegrad antagligen.
Sjukt, du är inne med och spela poker och coacha hockey när du är med i varenda podd som läggs ut i Sverige.
Ja, det är fascinerande. När sover du egentligen?
Ja du.
I stream, förutom i streamen då, kanske du sover någon annan gång också.
Ja, det är väl det.
Powernappa lite.
Ja, exakt.
Det gäller att få in sina minuter där man kan.
Exakt.
Ja, det är ju så. Det är så 20 minuter powernapp är 2 timmar sömn, säger de.
Ja, de påstår det. Jag hade någon sån här period för några år sedan när jag tyckte att jag hade liksom löst sovsystemet. Jag sov typ 1,5 timme i stöten när jag kände mig lite trött någon gång ibland, sådär. Jag tyckte fan, det här funkar ju skitbra. Sen efter typ några dagar så upptäcker man nej, det funkar inte bra. Och framförallt så funkar det inte bra när man ska iväg och göra någonting som man inte har möjlighet att gå och lägga sig när man vill. Då blir det stökigt.
Pluggade in den rytmen i en solver och såg att det här kanske inte var optimalt i alla fall.
Exakt så. Gick rakt in i solverväggen bara. Det var inga konstigheter. Men... Nej, vi ska väl kolla lite vad som har hänt i veckan och vi måste väl, jag får väl ta tillbaka lite det jag sa i förra veckans podd, att jag frågade mig om Galfond hade blivit dum i huvudet och det visar sig att han kanske inte har blivit dum i huvudet, utan han verkar vara på rätt spår igen och gått på lite rush innan.
Ja, precis. Han kommer ju tillbaka som en ny spelare här. Det vet vi inte än när han spelar så få sessioner, men han gick alltså in och vann en ganska stor summa första sittningen, backa lite andra och så vann han tredje och fjärde, va? Så
exakt.
Upp runt 200 000 euro här sen comebacken. Och det såg riktigt illa ut innan, va? Var han back 900?
Ja, exakt. Och det är väl fortfarande en lång väg att klättra för att ta sig till even, såklart. Men nu är det ju fortfarande så att hade han vaskat och kastat in handduken så hade han ju fått betala det här sidobettet ändå. Så att allt han kan vinna tillbaka nu är ju, ja, det är ju rena pengar, såklart. Så att vi får se. Och framförallt så är det kul för vidare challenges och lite att det kändes som att challengen dog lite när han, för det var så mycket back, det var ingen som ville titta och sådär.
Det kändes som att han lunde med 7-0 efter första perioden mot han var ett division 1-lag som lunde med 7-0 efter första perioden mot ett SHL-lag.
Exakt så.
Lite så kändes det.
Ja, och vi får väl se. Det är,
nu står det 7-2 kan man säga.
Exakt.
7-2 har gått upp en division. Det känns det.
Ja, lite så faktiskt. Sen som du säger, det är ju extremt mycket varians. Vi har ingen aning om man har bara rushat. Men något säger mig att under den här pausen som de har haft så tror jag att Galfond har studerat lite mer än vad Benny Vidi har gjort i alla fall.
Vad händer de spelat?
Det är min gissning.
Sen comebacken?
De har spelat 12 000 totalt, tror jag. 12 276 har de spelat totalt. Så att det är ju hälften av händerna ganska exakt. Och ja, det är bara $685,000 kvar. Så att allt kan hända. Bollen är rund och så vidare.
Ja, han har ju börjat samarbeta. Eller, det är många av de här coaching-sidorna har ju petat in någon form av träningsverktyg / solververktyg på sina sidor nu. Och jag såg att även Phil hade gjort det på sin sida nu. Jobbar tillsammans med någon kille som jag följde lite tag. Han var med i Jane Anders Discord-grupp. Och nu har han väl gjort någon form av PLO-program där man kan betala väldigt många hundra dollar för att få tillgång till något form av program som är baserat på Monker Solver då, som är PLO-solvern som finns där ute, där man får ett antal händer som är som quizzes då, när man får olika alternativ, hur man hade spelat handen, och så får man svar sen efteråt hur den här solvern skulle spelat handen och varför och så vidare. Så
ja, vi alla har ju inte timman som man kan ringa upp när man behöver hjälp som en annan har, så att min egen solver ringer ju bara upp liksom. Hur skulle jag ha gjort här? Så får man besked direkt.
Nej, så det finns... Det händer lite grejer på coachingmarknaden där.
Ja, det är som du säger. Det är väl många som har kommit ut med dem där. Det var väl Doug Polk som kom ut med den första, tror jag, va? Någon sån här PLO Matrix eller vad den hette.
Ja, PLO Matrix är ju mer eller mindre... Det är ju en handcharta kan man säga.
Okej.
Du kan gå in och kolla alltså de har ju kört simulationer med hjälp av solvers, och sen så har man fått fram ranger i olika situationer, så kan ju du liksom bara gå in enkelt och klicka vad ska jag göra på knappen när cutoff har höjt, så klickar du, okej, så får du upp alla händer och instruktioner för hur solvern vill spela den här situationen,
okay,
eller mindre. Medan det här programmet är mer som ett interaktivt träningsprogram som förklarar lite varför och sånt här också, om jag förstått rätt.
Mm. Känns ju lite mer användarvänligt kanske.
Finns överallt de här sakerna. Jag såg både två andra ställen, jag tror Razor Edge och DTO Nietzsches grej hade uppdaterat sitt också. Det är så jävla sorgligt alltså.
Snart är det över.
Alltså det är ju inte det, för att det är inte, nej, så lätt att använda det som folk, alltså använda det användningsbart som folk tror. Det är inte så bra för det här laget att annars.
Och sen orkar inte folk heller. Det är ju, nej, en jävla, nej, grind. Det är ju precis som allting. Men alltså köp ett gymkort och gå till gymmet och äter rätt, så blir du stark.
Mm. Exakt.
Men ja, man ska ha disciplin, ja, och allting för att göra det också. Det är samma, ja, sak med poken. Det är kul att spela. Det är kul att gå ut och sparka lite boll med polarna. Men det är inte kul att springa i spåret och göra en massa övningar på gymmet för att bli starkare och kunna springa från polarna på fotbollsplanen.
Men det finns ju en grej med det här. Det är ju att det är typ som quiz och typ frågesport. Alltså, så det gör ju att det blir lite roligare än att bara sitta och vänta på att en solver ska köra en hand färdigt liksom. Men ja, samtidigt.
Ja, men precis.
Alltså, gör du det på fel sätt så kommer det bara skada ditt game. Så att man kan plugga bra och dåligt liksom. Så det är inte bara liksom,
det är inte bara trycka på en knapp och köra och sen
får
man
du
plan,
magiskt utan svar, det funkar inte så.
Nej.
Och det är jävla tur.
Men man kan väl ändå säga att det här, de här träningsverktygen som ploppar upp nu, DTO och som du säger Razor Edge och ja, Nandes verktyg och nu det här Phil Galfons verktyg, det är ju ett steg i rätt riktning när det gäller användarvänlighet och ja, gör träningen på ett roligt sätt, om man säger.
Jag
tror att det är det man måste fokusera på om man ska liksom få tag i spelarna i mellansegmentet på något sätt. De som inte är vän i video, som kanske sitter och liksom orkar plugga 12-14 timmar om dagen, utan några av oss som är lite latare kanske vill ha det på ett lite roligare sätt. Som har varit vana att titta på mycket videos och sånt där som är lite lättare, men där man fortfarande kan snappa upp grejer. Så jag tror att det är ett bra steg att ta.
Hur mycket tror ni att det här är bara för pengar? Hur mycket tror ni det är folks allmänna nördighet slash alltså att folk gör det för kul liksom? Jag såg en grej i veckan och jag bara blev så tilta på. Det var ganska kul för att det var Nietzsche som gjorde det, och jag vet att ni bärsade, eller Bengen bärsade lite på honom och hans sociala skills förra podden. Ja, det var typ någon sån här spot. Vi satt och spelade på nätet, så var det någon som gjorde en ganska dålig chav mot honom. Och han bara typ så här, och så skrev han typ, det där var ju skitdåligt liksom. I can get your promo code to BenzyBee's course if you want. Okej. Alltså så fruktansvärt oskön. Och det var liksom inte någon, det här var ju en regging, en hobbyspelare. Så det var inte så liksom att det är en spelare som aldrig har spelat förut. Men
nej.
Men ändå,
det bygger bara på Bengans fördomar.
Han säger inte ens någonting i chatten, bara håll käften liksom. Du är så oskön så det finns inte.
Nej, precis.
Nej, det är
man blir på såna gubbar.
De här tyskarna. Fan vad de ska vara kluriga. Men ja, nej, vi får se. Det är kul som sagt att det kommer ut lite nytt material och att det kanske blir lite roligare att lära sig solvers och i alla fall, eller snarare ta del av det solversna kan ge folk.
Roligare att gå på träning.
Exakt så. Slippa träna själv. Man kanske får jaga efter en boll eller en puck på något sätt.
Spela små mål istället för idioter liksom. Låter roligt.
Ja, det är exakt. Det man kan jämföra det med.
Ja, men då vi hoppar väl vidare från Galfond och önskar honom lycka till, kan man tycka, så att det blir kul att följa den här challengen. Det är, ja, som faktiskt sagt, hälften spelat och det vore kul om man kunde liksom börja närma sig och vara en 300-200 ner, för då kan han ju, framförallt när det liksom, om han kommer ner till så att han ligger, säg att han är back 250 000 med liksom 4-5 000 händer kvar, då måste han ju liksom kanske börja köra lite. Nu är sidobettet inte så stort, så jag vet inte i förhållande till hur högt de spelar. Så jag vet inte
också,
hur mycket han bryr sig.
Man får ju baka in den, om man vinner challengen också, det är ju värt väldigt mycket. om man säger. Om man lyckades så... vända och vinna den. Den kan ju vara värt det. Inte par hundra K, men det är säkert värt en 100-200 K minst i promotion. Alltså att han lyckas vända 900 back till seger. Exakt. Mot en online wizard.
Ja, det är ju redan, det är ju lite folk som redan har börjat prata om som är lite så där skeptiska. Jag tänker på vår egen Armino boss som skriver att allt är riggat hela tiden, att de liksom, att det är så här de har lagt upp det, att han ska vara jättemycket back, sen ska han ta en paus och nu ska han bara rusha tillbaka och vända och vinna för att det ska bli en så bra story som möjligt. Och riktigt så tror jag inte att det är, och men vi har som sagt lycka till Galfond och ska bli kul att följa vidare. Mm. Sen tar vi väl upp någonting som kanske inte riktigt är lika kul, men som har tagit upp ungefär allas flöden de senaste 3-4 veckorna, oavsett om det haft med poker att göra eller inte. Och det är ju självklart detta coronavirus som påverkar mer och mer inom pokern just nu, och fler event ställs in, och ja, vi får se vad som händer kommande veckorna och månaderna, men att WSOP är i fara är väl ganska självklart ändå, måste jag säga. Eller vad tror ni?
Jag såg faktiskt idag att Timex tweetade att det var ingen som hade bettat på att bettat stort på att WSOP skulle rulla i år. Utan alla bettar emot.
Oj. Wow. Ja. Det är ju ett tydligt tecken på att ja, nu vet vi inte om det är någon annan, såklart.
Det säger väl ändå någonting liksom, när man har bett på det.
Ja, men det blir ju så. Nu ställs ju fler och fler events in. Det var ju ett event i Tallinn som skulle vara Bounty Series som ställde in, och sen så Party Poker ställde in något event, och ja, det ser ju helt enkelt ut som att det, och vi pratade lite om det tidigare, det är ett event på Casino Cosmopol imorgon som jag och Jerry funderar på att spela. Och det är ju lite det här att är det något ställe ett virus ska spridas på, så är det vid ett pokerbord. Folk sitter och tar på marker och tar sig i ansiktet och kladdar, och vi har ju pratat om lite pokeretikett tidigare, och det känns som en riskzon att bli smittad i och sitta vid ett pokerbord. Så vi får väl se vad som händer. Men samtidigt gick ju WSOP ut här för några veckor sedan och sa att det kommer bli det flest antal armband någonsin. Och 101 armband tror jag att de ska dela ut i sommar. Och större delen av dem kanske blir på nätet istället. Hur ställer du dig, Jerry, du som har spelat WSOP några gånger, och om att event blir liksom nätbaserade och man får bracelet för att man spelar online-events. Känns det ändå speciellt som ett WSOP-event, eller är det som vilken turnering som helst?
Jag måste ju säga att det känns speciellt att vinna ett armband. Annars vore jag ju dum liksom. Men ja. Nej, alltså inflationen av antal bracelets är inte kul liksom. Alltså jag fattar ju, det är ju ett svårt dilemma, eller så här, det, man kan ju se det hur man vill. Vad gäller liksom att de sänker prisnivåerna för vad minimum armbandevent ska kosta, och att man kan spela det på nätet, och hur många chanser man får. Men jag vet inte. Det är väl, jag tyckte typ att när de körde första online-eventet så var det rätt kul att de körde ett bracelet event på nätet, och det är liksom, det var något speciellt. Men nu är det ju 10 av dem eller någonting sånt, 10-12.
Ja, det är så, ja, många alltså. Fy fan.
Jag kommer också ihåg just när det första eventet kom online, så tyckte jag fan vad kul att man liksom ändå kan vara med och vinna ett online-event.
Och det hade ju lite speciellt med, även om det var första året eller de två första åren, då var det så att då spelade du på nätet fram till du var på finalbord, och då spändes det live liksom. Just det. Det tyckte jag var en skitkul idé liksom, men nu är det ju bara liksom, okej, men då är det som att vinna ett scoop-event då liksom. Men
ja. Men de eventen är öppna för alla eller? Det är inte bara liksom...
Nej, det är ju för det är Vegas och Jersey Merchant tror jag i samma spelar på.
Ja, det är så det funkar. Så man måste, som svensk måste man vara, ja, i Vegas då, med andra ord. Ja. Ja, vi får se hur det blir med det där. Men vad tror ni? Kommer det liksom... Vad tror ni generellt om coronaviruset? Är det liksom... Är det upphåsat eller är det nerhåsat? Eller är det ungefär som... Det står i tidningar och media. Vad tror ni om det? Vad tror ni vi landar om några veckor eller månader? Har ni ändrat bild senaste veckorna liksom?
Så ja. Känner mig inte kvalificerad nog att gissa liksom.
Nej. Du kör Mourinho. Ska inte ställa den här frågan till någon som inte kan. Men Timman, shoot, vad känner du?
Nej, men det är väl det är väl väldigt många som har stuckit ut hakan utan att ha varit jättepålästa. Jag har haft många kompisar, jag har haft ett gäng kompisar som har sagt att det är mer eller mindre samma sak som en hörsnuva, och sen ser man samtidigt när man går i butikerna att tomt på hyllorna, det finns liksom inte handsprit kvar någonstans, pastan är borta, och då skulle jag bara köpa lite mjöl för vi ska baka sen ikväll. Det fanns inget vetemjöl kvar.
Så folk... ja, det är sjukt. Ja. Jag har ju också märkt, jag beställer ju alltid hem mat från såna här olika tjänster, och då har veckan kommit upp liksom, varje gång man loggar in så är det så här, vi har fullt med utkörningar måndag, tisdag, det finns öppet på onsdag typ, stod det nu. Så att det är ju liksom folk som verkligen börjar bunkra, och ja, det är ju liksom, och det är ju såklart media förstorar ju saker för att de vill ha klick, så är det ju, men samtidigt så vet, alltså det är omöjligt att veta hur mycket som hälften av det som kommer ut, vi får inte veta hälften.
Nej, men så är det, många likständer, men alltså det är mycket sådana idiotgrejer som skriver så här, ja men det är så här många som dör i vanlig influensa och bla bla bla. Liksom dödsraten på en vanlig influensa var 0,2% tror jag, och coronaviruset är ju mellan 2-3,5% där de vet nu, för det är väldigt lite information exakt hur allting fungerar eftersom det är så pass nytt. Och det är ju alltså 20 gånger lättare att dö, samtidigt som när du får influensan så finns något som heter RO-rate tror jag, om jag säger rätt här nu. Då alltså när du får influensan så smittar du i snitt 1,3 personer som okay. du får vidare. Ja. Och på coronaviruset nu har man uppskattat att det är någonstans mellan 2,5-3,5 personer som du smittar. Så är det mycket, mycket troligare att du för vidare sjukdomen, samtidigt som den är 20 gånger dödligare liksom, än vanlig influensa.
Det är ju onekligen intressant, och framförallt som det alltså, även om det är så liksom, det har ju redan påverkat extremt mycket ekonomi och börsen rasar, och som du säger, hyllorna blir utplockade, pokerturneringar ställs in, massa olika grejer ställs in, och det kommer ju påverka mycket, mycket mer än vad det har gjort oavsett. Och de liksom, stora delarna av det som inte handlar om att folk dör liksom, eller blir sjuka, är ju ekonomiska smällen kommer ju bli stor, och den kommer vi kanske inte se. Alltså det är så här, många stora butiker i Kina och sånt där som stänger, som skickar extremt mycket prylar till Europa och övriga världen. Och det har vi kanske inte fått liksom märka de stora... hur stort det har blivit redan nu, utan det kommer ju bli ännu mer framöver. Så det är ju, det blir intressant.
Är det inte så här med att, jag vet inte, du säger att man snittar, vad sa du, man snittar någonstans mellan 2,5-3 personer i snitt.
Ja.
Är det då, för att vad jag har fattat med coronaviruset, det tar sån jävla tid innan man visar symptom. Och det
verkar vara någon sån här 14 dagar jag hörde något om, att inkubationstiden är innan man liksom, man kan bli smittad, sen kan det gå 14 dagar innan du blir sjuk typ. Och det är ju ganska lång tid.
Det måste ju vara en av de värsta faktorerna med det, eller? Alltså, för det gör ju
exakt, ja, det är väl så. Och det är väl också en sån sak som jag antar har anledningen till att dödsorsaken kan vara så hög som den är ju, kan ju bero på att det är väldigt, väldigt många som är smittade som man inte vet om bara. Och ja, vi får se. Ja, det vore ju skönt om man fick någon lösning på det här på så här, snart, så att vi kanske kunde riva av en VSOP. Det skulle vara jävligt tomt en sommar, även om man inte åker dit, men man följer de här eventsen och polare som åker dit och spelar, och tv-sänt och live-sänt och twitchat och allt möjligt. Det vore jävligt tomt att ha en sommar utan VSOP, framförallt som stugan planerar att åka dit också. Så vore det extremt tråkigt om vi missade det.
Jag tänker på, ja, alltså det som oroar mig mest med såna här saker, det är, gör man tillräckligt för att stoppa spridningen av folk som potentiellt har det liksom? Alltså, får folk, alltså den där jag, alltså jag vet för lite om det, men den där jag läste är om typ så här, folk som har, någon som har kommit hem från Kina, när de var på flygplatsen i Kina, då fick de gå igenom typ 5 säkerhetskontroller. Och sen när man kommer till Sverige så gör de absolut ingenting.
Jag lyssnade faktiskt på en podcast där de pratade just om det, och jag tror ju att Sverige är ganska skadat på det sättet, i att vara så politiskt korrekta som möjligt. Att just som det är, det är ju uppenbarligen så att i norra Italien och nu kan det vara fler länder, men att just i norra Italien och Iran så har de väl liksom tappat lite kontrollen på det här, och att väldigt, väldigt många av dem som är smittade kommer det från de områdena. Men som, precis som du säger, så är det så här att om du flyger in från Iran så är det ändå ingen som kollar dig liksom när du har varit där på semester eller vad du har gjort. Eller när du kommer från norra Italien. Och då börjar det bli så här, det känns så jävla onödigt bara. För att då handlar det ju om att de inte vill singla ut folk som kommer därifrån, eller att de ska känna sig utsatta på något sätt. Men det är också så här, fan, om jag är på semester i norra Italien eller Iran, då skulle jag bara vilja att de testar mig när jag kommer hem. För att det är väl inte så svårt, ja, tänker jag.
Det där har jag aldrig fattat. Vad är det som är så känsligt med det liksom?
Alltså, nej, det så, jag förstår inte heller det.
Det är så jävla rätt att trampa folk på tårna och ja.
Nej, men det är ju så, och jag, den podden jag lyssnade på där de pratade lite om det, så sa han just det, att det är så här, Sverige är först när de har kollat, de har gjort samma sak i Tyskland, Frankrike, 4-5 länder till, då kommer Sverige tycka att det är okej, men Sverige kan aldrig liksom sticka ut hakan och vara lite före, och det är så här, vi har ju mycket resurser i Sverige på sånt, så det borde ju inte vara särskilt svårt att göra någonting åt det, och jag förstår inte att det ska vara så liksom PK på något sätt att man inte ska kunna testa det här tidigt istället för att det ska, det är liksom, man kan ju undvika stöket som kanske kan bli i mångt och mycket om man börjar på något sätt tidigt och börjar med de länderna man vet är utsatta. Men så, ja, vi får väl se vad som händer.
Det måste väl vara så att man måste döda en sån här sak i tidigt stadium liksom. Alltså, det kommer ju, alltså, ju längre det får härja,
till slut så är det ju
liksom kommer till en gräns där det inte finns någon kontroll över och liksom det kommer spridas över hela jorden eller
ja. Ja, exakt, när snöbollen är när snöbollen är tillräckligt stor, då går den väl inte att stoppa. Då är det ju liksom, då blir ju alla smittade på ett eller annat sätt, och ja, är det,
det. Men jag tror att den här svininfluensan, den fick ju ungefär en femtedel, tror jag, av hela världens befolkning.
Mm.
Och den var typ hälften, den fördes över hälften så lätt, om man säger. Alltså den skickar man vidare till 2,2, jag plockar bara en siffra i luften, jag tror det var typ mellan 2,2 personer i snitt, och den här coronat skickar man vidare till runt 3 personer per snitt, så den är ju mer lätt, smittar ju lättare, och dödligheten är ju typ 20 gånger högre.
Fick halva jordens befolkning den?
En femtedel.
40% om det skulle vara samma, skulle få det här då liksom, om det skulle ha samma utveckling och inte få stopp på det. Och den är mycket död, alltså det är helt sjukt.
Ja, vi får väl se. Som sagt, det är ju siffror som ingen kan bekräfta eller än. Det är ju fortfarande väldigt tidigt. Och alla, det är ju det som är skillnaden när man tittar och jämför med alla de andra siffrorna, så är det är ju siffror som är liksom klara. Det är ju färdigutrett och allting. Så att då, det här är ju spekulationer i mångt och mycket.
För lite volym.
Men vi, exakt.
Ingen som vet vad det har för ROI än coronan.
Exakt, coronavariansen kan vi börja prata om.
Ja, men i alla fall vinnande plus ROI.
Exakt. Men vi var inne lite på det tidigare, och det har väl lite med det vi pratar om, att är det något ställe man blir smittad på så är det vid ett pokerbord. Men vi tog upp det lite innan här, Jerry, att vi pratade om vad man får och inte får göra vid pokerbord. Mm. Och det behöver ju inte bara vara att man kanske inte ska snyta sig i handen och sen skicka in en hög med chips till grannen, utan rent sådär, jag tänker Willem Kasuf läge att sitta och håna folk och sådär. Du hade något exempel.
Ja, det var jag och Linda, min flickvän, som pratade om så här. Hon jobbar ju på kasinot. Och vi pratade om vad man får göra. Om man liksom får man liksom sätta sig en halv centimeter ifrån någons ansikte och stirra på någon liksom. Alltså, finns det någon gräns för vad man får göra? Får man nudda en annan person i potten liksom? Finns det regler som står skrivna att man får eller inte får göra så liksom? Det,
jag tror ju inte att det finns rakt upp och ner. Jag vet, det är möjligt att de har skrivit in det i typ VSOP där de har regler för allting, det vet jag inte. Men jag tror ju att det känns ju extremt mycket som att det är upp till turneringsledaren, och liksom, nu har du gått över gränsen och det har blivit för mycket, och att det är först då man tar ett sånt beslut. Men
för det måste ju finnas någon sån grej då liksom, att okej, det här är så mycket common sense att du inte får göra så här, att det här kan du bli liksom vanad eller diskad för liksom. För jag kan ju liksom, om jag sitter i en stor pott och så sitter jag precis jämte dig, då kan jag sätta upp två fingrar mot din hals och försöka känna din puls liksom.
Ja, exakt. Eller någon som har gömt sig under en luva och du lyfter upp luvan, eller tar av mina solglasögon eller vad som helst. Det finns ju mycket man kan göra. i så fall. Och det är också sånt att även om, alltså det kan ju vara så sjukt att säga att du sitter i en stor, stor pott i WSOP Main Event till exempel. Vad är liksom, låt säga att du gör precis som du säger, att du trycker upp fingrarna mot min hals och känner att jag, ja, du kommer fram till att om jag har jättehög puls så luffar jag, eller tvärtom. Mm. Och så får det dig att ta rätt beslut, men du blir ju ändå straffad på det på något sätt, men du kanske slutar med att du synar och slår ut mig i turneringen. Hur mycket liksom, vad ska du få för straff då? Du får en 10 minuters paus, eller du får sitta ut två varv, eller liksom, det är ju en sån konstig grej som gör att det blir ju till slut, kan det bli så att det är värt det för dig att liksom göra så, för att det är en uppsida om du får ett liksom inom citationstecken slutgiltigt beslut om vad du ska göra, så kanske den uppsidan är större än den, det eventuella straffet du åker på. Men har ni blivit utsatta för något sånt här när ni har spelat någon gång, något liknande, något som har blivit för mycket?
Nej, jag tror inte det.
Jag, nej, inte just det, men jag kommer ihåg en gång när jag hade kunnat göra en shady game. Jag var för ung för att hinna med och var för jävla nervös. Jag kommer ihåg, jag var på, vi pratade om det med Dybban, de här EMOP-turneringen var på, European Masters of Poker, som B2B/Intraction hade förut in. Då var vi 10 kvar, kommer ihåg, när vi var iväg och spelade snart 1000 euros event. Det var 9 som var finalbord, och vi satt 5 på varje bord. Så var det en kille som hade höjt upp, så hade S-knäckt och skulle gå all in. Så skulle jag ta mina marker och så började jag fösa dem framåt. Och linjen var väl kanske 30 cm fram. Så när jag börjar ta tag i marken och ska börja skjuta dem framåt, då bara skriker han, I call! Men det här var ju liksom, ja, det här var ju typ 12 år sedan någonting, så jag var väl 20 bass någonting och så jävla nervös. Så jag fortsatte ju föra fram markerna in i mitten och syn av liksom, så vände jag upp 2 damer. Och sen torskade jag nästan den här stacken. Men jag menar, hade det här varit nu och jag tagit tag i markerna och ska börja köra fram dem, man skickar i kol, visst fan hade jag stannat upp då?
Jag hade aldrig skjutit in markerna i det.
Nej, jag menar det.
Tips till alla som lyssnar, var inte den andra killen som skriker i kol. Var inte så rädd att slå rollen.
Nej, exakt. Det är verkligen det där har man har hänt en annan flera gånger också. Om man sitter vid ett om man sitter på en position direkt till höger eller vänster om dealen många gånger och spelar mot den andra personen som sitter till höger och vänster, så kan det vara lite svårt att se vad folk gör också.
Mm.
Och det är ju väldigt lite så här rakt tips till er som inte är så vana livespelare, och att verkligen försäkra er om innan ni tar ett stort beslut vad, genom att fråga dealen vad personen ni möter gör eller har gjort. För det är ganska enkelt och så här, och det behöver ju inte ses som en slow roll heller, utan man kan titta upp på dealen och fråga så här, gick han all in? Är det min tur? Vad kostar det att syna? Det är liksom, det är enkelt att fråga och
Roll in.
Den där man har flera gånger. Gick han all in? Är han all in? Syn. Och så bara, ja nej, han har inte gjort någonting.
Ja.
Det är ju såna här, mycket såna här konstiga grejer som har hänt på pokerbord. Jag hade bland annat en polare på, när vi spelade på kasinot, när poker fortfarande var ganska nytt på kasinot, och de var väl ännu hårdare då än vad de är nu. Där han satt och funderade på om han skulle syna på riven, och så satt han och lekte med en, jag vet inte hur mycket han skulle syna på river, 3-4 tusen. Så satt han och lekte med 1000 marker chip, och sen så tappade han då, och så rullade in över linjen. och dealen bara, syn! Ja. Och då fick han syna och så förlorade han potten. Och så... ja, så att nu är de väl inte riktigt så hårda nu för tiden, men nej, det finns ju dealers som inte är så erfarna och inte riktigt vet hur de ska göra. Det påminner mig om när jag spelade en turnering på en klubb för jättemånga år sedan, och jag hade precis fått beskedet att jag skulle hjälpa till och brusha lite där framöver, och spelade en turnering för att det var en rankingserie, så jag var tvungen att få lite rankingpoäng. Och en kille hade, jag vet inte om han bara hade bettat eller om han hade gått all in, men jag satt i alla fall och stekte ett tag, och inte så jättelänge, jag satt och funderade, och efter typ 45-50 sekunder, kanske en minut, då tittade på dealen på mig och så säger han så här, time. Jag bara, ursäkta? Han bara, jag tajmar dig, sa han, och så tittade mig i ansiktet och så här, nej, det tror jag inte att du gör, sa jag. Och sen så fick vi ropa dit brush, och sen så fick han sig en rejäl avhyvling den här dealen. Och sen synade jag och vann, som tur var. Men nej, det har hänt mycket sådana lustiga grejer. Och lite på samma tema när jag kom, när jag var brush och hjälpte till på den här klubben, så hamnade jag i en svår situation. Just på tal om att vara otydliga och inte riktigt hur folk kan fula sig på olika sätt när man spelar poker, så var det två personer som satt bredvid varandra och spelade en pott, och ena killen hade gått all in och den andra killen satt och funderade på om han skulle syna eller inte. Och sen tog han sin, likt timman, sin hög med chips, men istället för att skjuta den rakt fram in i potten så sköt han den till sin granne, tog grannens kort och vek upp dem. Och han vek upp en bluff, och samtidigt så sa killen som bluffade och blev synad i en citationstecken, ja tack så mycket, och så tog han tillbaka sina marker. Och sen så räknade han liksom med att det där var ju ingen syn, för att han sköt ju inte pengarna framåt, han tog på mina kort och sådär. Och så blev jag tillkallad som brush, och så stod jag där och tänkte, hur fan ska jag göra nu? Och jag kom ju fram till att han har ju faktiskt inte synat. Och framförallt, oavsett, även om han hade, liksom, hade han skickat markerna rakt fram och tagit spelarens kort och dragit upp dem, då hade du liksom, då hade han fått vinna potten med en varning, för att du tar inte tag i någon annans kort. Framförallt inte i en cash game-pott när liksom man har möjligheten att mucka, till skillnad från i turneringar. Så att, nej, det är ju viktigt att vara tydlig, och är du lite ny och färsk vid pokerborden så kan du räkna med att det sitter några live-rävar och slickar sig om läpparna och kanske använder lite små tricks för att lura dig lite ibland.
Folk är inte alltid supersköna.
Nej, det är verkligen, det är helt korrekt. Och det märker man, framförallt det har vi ju pratat om förut, att liksom, så fort det handlar om pengar på ett eller annat sätt så kommer folk att fula sig ibland. Och
det var ju poängen till att, som vi började prata om det här, det finns ju vissa personer och, som skulle göra det, som vi pratade om innan, när, om, som det där VSOP main event, hypotesen som du drog upp, att liksom straffet kanske är så litet att det alltid kommer vara värt det liksom, och då kommer folk börja göra det liksom, så att det krävs typ regler för att, för folk, det finns så många i den här branschen som bara tänker på sitt EV och ingenting på sitt namn liksom, och det är förmodligen till och med minus EV i slutändan, eller potentiellt i alla fall. Men det finns en spelare som gjorde att jag började tänka på det här, är en spelare som heter Dario Sammartino. Han kom två i VSOP Main i år. Superbra pokerspelare. Men har sina grejer för sig. Och han har liksom suttit, han sitter verkligen i folks ansikte och stirrar på dem liksom, när de spelar potten mot någon som sitter jämte till exempel. Och han har någon situation där han sitter och viftar handen i en stor pott på riven framför, för att försöka få någon reaktion liksom. Och alltså, folk gör såna här grejer. Och sen så finns det, och det är något annat de gör också. Och det här är ju också såna här grejer. Det här är ju, jag kommer aldrig gå och göra någonting åt det här, för att de gör egentligen inget fel det här, men de sitter, han...
Nej, men frågan är vad som skulle hända den dagen han gör det mot, alltså någon vet, alltså hade han gjort det mot mig, jag hade slagit bort handen för.
Alltså kanske inte du klarar av att göra det... För det här var liksom en situation där liksom, jag tror det här var ju en 100k typ på exakt bubblan, och han sitter och jammat ribben och sitter helt still liksom. Alltså det är inte så jävla lätt att göra någonting i den här situationen. Alltså reagera.
Nej, det förstår jag, men
det är det som är grejen, just att som Jerry säger, att oavsett vad man, så när man blir utsatt, det enda gången du kan liksom få upprättelse i en sån här pot, det är ju efter potten. För att vad du än gör när det här händer, det är ju det han vill ha. Alltså han vill ju ha reaktioner på ett eller annat sätt. Sen vad han utläser av det och hur mycket han kan få ut av
de
det, det är ju
liksom, det är i den här sammanhanget, det är ju de som sitter vid bordet, alltså dealer eller andra spelare liksom, som liksom, man får ju backa upp varandra. Exakt. När folk beter sig som riktiga jävla arslen.
Ja, så är det ju verkligen. Och liksom gå och säga till brush eller säga till dem så här, fan den här snubben håller på, det funkar inte, ni måste göra någonting åt det här liksom.
Men jag måste komma till en annan grej som hände. Det här är exakt samma situation som det här är en av de gångerna jag hört det hända. Och det finns ingenting som är konfirmat, men det är nästan den enda troliga anledningen. Det är att i den här situationen han gör det här, han gör en super slow roll i det här sammanhanget. Alltså Han har inte exakt nöt. Han har knektar på dam knekt 6-6-4 typ. Så han har nöten ish liksom. Ja, men det är en skitstort. Det var hans största turnering någonsin och det var på exakt bubblan. Så det finns någon rimlighet i det. Men han är också en svinbra pokerspelare så han borde fatta liksom att det här är nöten. Men anledningen då, och det här är då alltså han, och sen så har det även varit Mustafa Kanit som också är italienare, och de två är bra polare. Och jag tror jag har hört om tre såna här fall där de har liksom haft supersolklara syn, så liksom alla som har spelat poker vet att det finns ingen rimlighet i att folda här liksom. Och då gör de det här för att de tar den här tiden och bara sitter och tittar på sina motståndare, för de är ju riktiga jävla livegubbar. För att sen när de får vika upp handen så ska de liksom ha fått, då har de fått massa liksom, hur beter den här personen sig med liksom, om de har toppen av sin range eller botten av sin range liksom. Så, och det är liksom, det går ju aldrig att göra någonting åt det. För det är inte, du fuskar inte, du angleshotar inte, men det är så fruktansvärt oskönt och liksom.
Jag kan tycka att det finns verkligen en gräns för det där liksom, vad som är. Där har du precis som du sa, det här är ju som du säger, det är inget fusk och det är ingenting, men där är det ju bara deras egna EV, det är bara det handlar om. På det, och liksom som van livespelare själv så är det ju, du kommer ju hamna i situationer där du själv inte spelar potten, där du kan fortsätta studera människor, där det faktiskt blir showdowns, där du troligtvis kommer till de lägena där du kommer se saker ändå. Så jag kan tycka att det är lite väl så där, alltså kom igen liksom, det känns bara så. Jag vet inte. Det känns osportsligt på något sätt.
Det är perfekt beskrivning eller ord för det. Det är osportsligt, men ja, folk.
Men som du
folk,
säger, det går inte att göra någonting.
Liksom, och de kan verka hur sköna som helst i vanliga fall, men liksom det här. Jag vet inte, det är många som säkert skulle tycka okej, men vad är det en stor grej eller? Nej, nah, alltså det är inte the end of the world, men det är liksom, det är oskönt, det är osportsligt.
Ja, det blir ju framförallt när liksom kontentan kommer bli att han i 99 fall av 100 synar och vinner dessutom pengar mot spelaren som han sen ska ha en eventuell read på eller det blir då går det lite väl långt kan jag tycka. Och det har jag också på något sätt med liksom mitt hat för att det tar för lång tid ibland att någon jävla måtta får det vara liksom. Låt, och där kan man ju hoppas liksom, har du en skottklocka i det där läget, då får du ju inte den möjligheten på samma sätt. Du kan ju inte sitta, det kan ju inte vara värt att sitta liksom och vaska tidschips kanske.
Och jag tror att man vinner mer i EV genom att man tiltar upp den gubben och som sitter där och tror att han ska få, kanske få igenom bluffen, och så blir man synad av nästnöt liksom. Eller ja, nästnöt. Och så bara får man se den handen, så har killen suttit i 3 minuter och stekt och stirrat ner den liksom, så sitter man med näst högsta hus.
Ja.
Fuck. Mm.
Nej, det där är...
Då har man blivit skapligt steamad.
Exakt. Det är ju lite som en av mina... Det händer inte så ofta längre, men en av mina värsta... Liksom så här... En sån slow roll som det blir när man... den är lite kul. När man har stoppat in någon gång på river typ. Med, ja, oavsett om man har bluff eller bra eller vad man nu har. Och spelaren man möter frågar hur mycket det kostar. Och så sen ska de börja liksom räkna upp exakt hur mycket det kostar. Och så sitter de och räknar och räknar och räknar. Och sen skickar de in 7420 kronor på river. Och sen så skickar de in det och sen så viker de upp nöten. Du kan bara säga syn. Du behöver inte veta exakt hur mycket det kostar.
Det är en sån där grej. Halvdelen
säger att det kostar 1 miljard.
Sån här grejer, sorry för om jag avbröt dig. Men sån här grejer är okej om du är ny. Alltså det, då är det fine. Men om du har liksom spelat poker ett tag. Bara liksom, varför liksom...
Nej, det, men, och det känns ju som något som någon av de här skulle kunna göra också för att få ut lite mer tid och att det skulle liksom, för då kan det se lite mer legit ut kanske på något sätt, jag vet
jag inte. Tror liksom att hade han suttit med 4-6 där, då skulle han aldrig göra det här för att det är liksom, för att det är exakt.
Nej, det går
jag
inte.
Menar, det är liksom där, exakt, då kan folk liksom, då finns det absolut ingen rimlighet att någon liksom inte skulle döma honom för att vara en riktigt jävla arsle liksom. Men när han har knäktar så blir det så här, men det finns ändå.
Nej, det är ju som du säger, om det är Kanit och han som är goda vänner, italienare båda två, då är det ju uppenbarligen, ja, inte uppenbarligen, men en väldigt, väldigt stor chans att de har pratat ihop sig om det här och liksom tycker att det är värt det. Och då tycker jag såhär, fan, då kan man ju lika gärna, då kan du ju sätta dig och titta på Poker Go eller någon annan jävla streamingtjänst och titta på alla de här gubbarna istället, för att sitta och jävla supporta.
Sen så ska, men, för att man ska inte döma folk för någonting som de inte är. Det här är ganska länge sedan det här hände. Jag tror att det är 2015-2016, så det är möjligt att de liksom, okej, det här var inte okej liksom. Och, då
kanske fick,
och det är verkligen någonstans inte det. The end of the world. Så att liksom, man ska inte sitta och hata människor för någonting de gjorde, som är en småful grej som de gjorde för 5 år sedan.
Nej, han är väl 90, han är 91 va? Så han var väl typ 22 bast eller någonting vid den tiden. Eller något sånt där. Ja. Jag tänker mig. Han är lasagne namn.
Exakt.
Som jag och Andreas spelar volleyboll med nere i Punta Cana. Det spelet hade han inte löst lika mycket om man säger så.
Fick ni till några bra sidobett eller?
Nej, vi bara hoppa med. De var ett gäng som körde där nere om dagarna. Och det kändes som han spelade hela tiden. Det var varenda han gjorde. Och sen så körde man ju så här, vinnarna stod kvar. Och så blev det ett lag som väntade, fylldes på med dem som ville spela nästa runda. Och så körde man bara vinnarna stod kvar och sen ett nytt lag som fyller på. Så vi var väl med och spelade en 3-4 match eller någonting.
Slaktade de bara?
Ja, det gjorde de kanske inte. Men de var väl jämn bra. De hade väl spelat ganska så mycket verkar det som. Men han var inte i stor form.
Jag har mycket skallar i volleyboll också, Skagge, eller? Sikta på dem.
Ja, exakt. Exakt. Han var stenhård. Vad fan var det mer som han? Var det Filbort var med, just det. Filip right. Grusheim, eller hur talar man det namnet?
Ja.
Kommentatorer brukar säga Grusheim, tror jag. Men jag tror inte det är så det uttalas på tyska, så att jag vet inte, det var nog en amerikanskt uttryck.
Exakt, vi amerikaniserar det lite i vanlig ordning.
Men, ja, precis. Han smög omkring där på resorten med sin lilla ryggsäck hela dagarna. Och flipflops. Så lite mystiskt ut.
Vad tycker ni om att liksom att fira vid pokerborden då? Jag kommer ihåg att det blev att det är säkert 10 år sedan nu som det blev. Jag kommer ihåg, vad fan hette han då? Den här stora killen. Exakt. Som spårade ur ganska duktigt varje gång han vann en pott. Och det blev en regel efter det. Excessive Celebration tror jag att den hette året efter, eller något sånt där. Och vissa pokerspelare reagerade på att det var tråkigt att man inte fick fira och så vidare och så vidare. Hur ser ni på det där och hur gör ni själva liksom? Ja. Finns det lägen mot människor när ni verkligen firar bara för att liksom, det är någon ni vill trycka dit, eller håller ni alltid lite lugna och fina?
Jag har väl en ganska klar bild framför mig att det han gjorde var väl, alltså jag tror inte att han gjorde det för att håna folk. Jag tror han gjorde det för att han tyckte att det var en rolig grej. Och han, to be fair, han var en rolig person. Det var en skön person att titta på. Men det gick väl, jag förstår att folk tyckte att det gick över gränsen, men det som det har kommit till nu, alltså att det är ju någon så här sjukt löjlig grej som professionella pokerspelare har, att de inte ska fira när de vinner liksom. Och det är, alltså jag blir så jävla tiltad över att folk inte liksom, det handlar bara om sitt jävla EV hela tiden, och det liksom, man ska inte bli glad för det liksom, så här oprofessionellt liksom.
Men det ser ju för fan ut som att de har varit med om en skilsmässa varje gång.
Det är så jävla tragiskt alltså. Om ni vinner en viktig
hand, ja, man kan inte ens dra på ett leende. Ja, man kan väl i alla fall le lite när man rakar in potten, ja. Och vinka till publiken.
Ni hade kallat mig för det här, kan jag säga. När jag fyllde 18 år så ställde mina föräldrar till med en överraskningsfest. Vi skulle ha ett vanligt släktmiddag när jag fyllde år, och sen helt plötsligt så började det skjutas fyrverkerier ute på vår tomt. För det här var på, jag fyllde år i slutet på december, och så stod 50 av mina bästa polare ute på min gräsmatta. Och jag hade verkligen ingen som helst aning om att det skulle komma folk. Jag hade noll koll på det här, och jag klev ut där och liksom, jag såg väl ut ungefär som att jag hade gått igenom en skilsmässa. Dels för att jag antingen blev chockad, och sen visste jag inte hur jag skulle reagera. Så folk var så här, fan, blir du inte glad? Jo, det är klart jag är svinglad, men jag vet inte. Jag tycker att det känns konstigt ibland att reagera sådär. Men, och vid pokerborden är jag väl likadan. Det är klart att man kan bjuda på en liten fistpump någon gång. Men det är lite skillnad också att spela som jag gör, spela cash game kontra och vinna turneringar. Jag kommer inte ihåg när jag vann en turnering senast. Men det blir lite konstigt också. Men samtidigt så kan det vara lite kul och fira lite extra om det är någon gubbe som man inte är så jättebra polare med också. Tvåla dit någon lite. Eller om det är en polare som man vill jävlas lite med. Det är också kul. Men det är ju extremt litet.
Innan vi går vidare här vill jag bara säga skön hidden brag. 50 av mina närmaste polare, vad fan.
Ja, exakt. Jag tänkte exakt på det när jag, men då menar jag liksom att jag inte har 50 nära vänner hur som helst. Det var på tiden man gick i skolan. Då hade man mycket, mycket polare i skolkompisar. Men, nej, men då var jag extremt sådär. Det är svårt att släppa loss på det sättet. Och det jag fick mig att tänka på när vi spelade just det här att tänka på sitt eget EV. När jag spelade innebandy så jag vet inte var vår tränare hade snappat upp det här. Men han fick för sig att varje gång vi gjorde mål, oavsett hur det gick i matchen, vad det stod i matchen eller någonting, då skulle hela bänken tömmas och alla skulle in på plan och gratulera den som vann. Och det hade han sett som att det var någon sån här psykologisk krigsföring, att liksom man skulle sänka dem på något sätt. Och det var ju tvärt emot vad ryssarna gjorde back in the days, där de inte firade överhuvudtaget för att tilta upp motståndarna. Och gjorde ni helgen, Timman? Stod du och fistpumpade i båset varje gång det blev mål?
Ja, det kan jag lova.
Jag tycker det skadliga med det här, med att man inte får fira, det är att människor som spelar sin största turnering någonsin liksom blir, vad heter det, discouraged till att fira, heter det på engelska. Ja. Och det är så jävla fel liksom. Du behöver liksom inte, om du inte blir särskilt glad över att du vinner, nej, men fira inte då. Men om du blir det, var inte rädd för att visa det liksom, alltså, om folk dömer dig för att du gör det, då är det de som är dumma i huvudet liksom. Det är,
ja, det kan jag hålla med om till 100%.
Jag tycker det är underbart på kasinot när vi spelar typ SM eller någonting så här, så bara hör man från något annat bord bara ja! Ja!
Ja, man blir svinglad. Liksom, när
någon har träffat någon river i någon ståpott och liksom är kvar i turneringen eller vad de har gjort liksom. Och så blir så folk samlade. Ja, vad hände? Vad hände? Vad hände?
Exakt. Ja,
han dubblar upp, kommer någon polare, så han dubblar upp, gjorde han. Han träffar kungen på river.
Ja. Ja. Nej, sånt där är kul. Och det, där kan jag väl tycka att så här, min generella regel för det där när jag spelar turneringar är att är lättare att fira när man själv är den som inte åker ut, så att säga. Det är lättare att fira om man själv är all in för mindre marker än den andra människan har. Än att om man liksom, om jag slår ut dig och ställer mig och fistpumpar och firar när du har liksom, du hade 7 big blinds och jag har 50 BB och plockar upp 7 extra, då känns det lite sådär löjligt på något sätt.
Ja, fast då blir man ju inte glad, för då var det en så liten pott och du sa, men han hade bara sju bigs. Så jag berätt mig för polarna. Jag var in mot en kille och han knäckte mot Eskil, men han hade bara 7 bigs. Det var inte så mycket, så hade en spelare om att torskat den.
Ja, lite så.
Den här klassiken.
Nej, det är för mycket personalitet i poker, hur folk beter sig, och alldeles för lite känslor involverat. Det är så jävla tråkigt.
Ja, men det håller jag med om till 100%. Och att det verkligen har blivit så att ingen kan göra något. Alltså så här, man kan inte visa någon karisma, ingenting vid pokerborden. För att allting, det vill säga, du ska, precis vad du än gör vid pokerborden, så ska du liksom, det handlar bara om att vinna på något sätt. Och det är, det blir tråkigt på något sätt. Det blir, och sen är ju, alltså, vill man att pokern ska gå framåt, så vill man ju fortfarande att pokern i liksom media och i TV ska fortsätta att vara någonting, för att det kommer ju bidra till enormt mycket mer och fler pokerspelare. Då måste man på något sätt bjuda lite på sig själv. Det funkar inte att det sitter liksom 8 robotar och inte gör någonting, för då kommer ingen titta. Så enkelt är det. Och om folk slutar titta och det inte kommer TV-sändas eller streamas eller någonting, då kommer antalet pokerspelare bara dö ut med tiden.
Ja. Jag har lite så här mixed feelings av vad gäller typ så här att sitta med folk som gillar att sitta med sina headphones typ. Alltså det är en sak när det stör spelet, men många människor är ju introverta och de lever på att spela kort, så de måste ändå vara där liksom. Eller alltså det är inget fel med att sitta tyst vid bordet. Det är tråkigt. Det dåliga är när liksom andra människor gör att du känner att du mår sämre när du sitter vid bordet liksom. Du måste inte vara den som bidrar till en bättre stämning, men du får inte vara den personen som bidrar till en sämre stämning.
Nej, men exakt. Det håller jag med om 100%.
Så länge man har lurar och inte slår ner spelet på grund av dem. Så,
det där har ju varit min, jag har haft pratat om.
Exakt.
Och där har vi en kul story från, jag vet inte om den är officiell eller om det var, ja, på något sätt, den hände i alla fall. Det var en på den tiden, det här kanske är 10 år sedan, så när liksom fler och fler young guns från nätet kom och började spela live poker och skulle visa hur jävla vassa de var. Men de satt ju där med sina lurar och då var det en kille som hade, jag tror att han checksynade två gator med hörlurar. Killen som hade hörlurar checksynade alltså. Och på River så slängde killen som bettade in, jag vet inte om han slängde in liksom en 5000 mark eller en 1000 mark eller 1500 eller något sånt där. Och killen väljer att checksyna igen. Och sen så helt plötsligt så börjar dealen vifta om att han ska skicka in alla sina marker när han har förlorat potten. Och han bara, vadå alla sina marker? Han bettade i 1500. Ja, nej, han sa all in. Så killen säger all in men slänger in 1500 och killen synar i tron om att det är 1500, men han synar av hela stacken och åker ut. Och det är ju fruktansvärt kul och ett jävligt, jävligt roligt sätt att utnyttja att någon inte sitter och är uppmärksam.
Ja, definitionen av att bli exploiterad.
Exakt.
Ja, så in i den.
Är den en av mina favoritstories, måste jag säga.
Nej, då får du fan.
Det händer ju ofta. Folk säger all in och sen så stoppar man in. Om man har fyra staplar säger man all in. Och sen så vill ju dealen att man ska sköta fram och så skjuter de fram en stapel och låter resten vara kvar liksom.
Exakt. Och så länge du, alltså verbalt, det spelar ingen roll vad du har gjort. Om jag säger all in så kan jag ju skicka in liksom halva stacken eller 3 och 5. Jag kan göra vad jag vill. Det kommer fortfarande vara en all in eftersom det är verbala som går före. Så att det kan man också göra. Det kan jag också passa på att testa om ni vill jävlas med någon som har lurat på er. Men nej. Jag var ju av den tanken att man skulle få prata med lurar och köra, att man var tvungen att ta ett körkort för att få spela med lurar på typ kasinot. Jag gillade ju tanken att kunna spela med lurar, men det är precis som ni säger. Det är ju fruktansvärt irriterande att sitta med någon som inte kan följa tempot i spelet och inte har någon koll och ska fråga, precis som du sa Jerry, varje gång hur mycket det kostar att ta av sig ena luren. Då blir man ju helt galen. Men nej, jag lyssnar mest på musik på borden när jag är på tilt. In i grottan bara och försöka ta mig ur mörkret. Det brukar, så det är ett bra tips. Om ni ser mig med lurar, då är jag troligtvis på tilt.
Jag spelar ju aldrig med lurar, men jag var ju Kings of Tallinn nu. Och när jag spelade main event där så satt jag med lurar hela tiden. Jag gör det aldrig annars, jag vet inte varför. Det fanns en liten anledning, var att alla i Kings of Tallinn, det var bara finnar där, så det pratades finska på alla bord. Jag är inte så bra på det språket. Men det slutar ju med att jag sköt 5 kulor och så jag kanske ska prata vid bordet så jag inte sitter och skjuter ut mig.
Det är något jag också upptäckte när jag började spela med lurar, så körde jag ett par sådana här noise cancelling lurar och då hör man ju i princip ingenting, vilket är en jättestor nackdel. Men det är en fördel också att man kan ställa in på lurarna så att man hör allt vad alla säger. Då började jag med att sitta och så liksom, om någon försökte säga något så lyfte jag på ena luren och frågade vad någon ville. Och sen när man väl liksom har lurat inom situationstecken alla att man inte hör någonting, kan man slå på den här funktionen. Då sitter de och pratar ganska friskt. Och de sitter och pratar om dig också, vilket är kul. Man kan få höra en del grejer. Sen är det ju liksom, spelar man live poker och vill ta det seriöst, då är ju hörlurar inte att rekommendera, för man kan snappa upp ganska mycket genom att lyssna runt omkring sig när man spelar, tycker jag i alla fall.
Ja, på tal om det, är en ganska rolig historia. En kompis till mig, jag vet inte om jag ska nämna honom vid namn i alla fall, men han kan arabiska. Men han är inte, man tror inte det liksom. Han är född i Irak, tror jag det. Men och sen när han sitter på CC ibland så pratas det ju arabiska bland vissa spelare ibland vid bordet och råkat ut för situationer om liksom, nej, men den här jävla killen, han ska fan få sätta sig ner liksom. Och så kan han sitta och höra det liksom, medan han tror att han inte kan det. Fantastiskt roligt ändå.
Sånt där är svinkul faktiskt. Det påminner mig när vi åkte skidor nere i Chamonix en gång. Och så var det någon som hade stått och pratat i en sån här kabinlift om någonting som kanske inte var helt rumsrent, för att de var övertygade om att de stod med inte var från Sverige. Sen när de skulle hoppa ur den här liften så sa de hej då på svenska, vilket var lite kul. Nu blir man lite bränd.
Ja.
Men, sånt kan bli jävligt pinsamt.
Det kan det. Ja, nej, men hur ser kommande veckan ut då? Om det är eventuellt Stockholm för dig, eller?
Precis, jag kanske åker redan i morgon och spelar Omaha, eller så åker jag upp och spelar main event, eller... Vi får se. Jag får se hur jag känner ikväll helt enkelt.
Ja, och Timman tar full satsning på homegamet och miniturneringarna och sen är det hockey igen.
Ja, nu är helgen ingen hockey, men det är veckan efter då, så vi får träna på och förbereda oss. Men jag var inne på Paul Pua poker där. Han hade lite grejer som man inte ska göra vid liveboarden.
Det här vill jag höra.
Don't go bum hunting. Det är sjukt viktigt.
Det är rimligt. Don't,
do not hit and run.
Också rimligt.
Ja. Have a massage, eat some food, just maybe not at the same time. Det är bara så här high stakes grejer liksom.
Ja, exakt.
Så, som han tycker det. Tycker man inte ska göra.
Bara för
finlirare.
Ja, verkligen. Don't forget to tip.
Nej, det är
känns
riktigt
profitabelt att sitta vid ett bord där han är som dealer.
Förutom om man springer riktigt, riktigt kallt, då dyker man väl upp i ett dike ett halvår senare. Det är väl det som är nackdelen.
Don't splash the pot.
Nej, det är också en viktig grej. Vi får ta upp lite, ha lite tips och tricks till er som inte är så vana att spela live poker sen. Jag har tänkt att ta det lite mer. Det är många som är ovana som sagt och inte vet hur man gör vid ett pokerbord för att enklast göra sig förstådd helt enkelt. Och det är inte så avancerat som det ser ut. Viktigt är om du, det lättaste är bara att prata. Säg allt man vill göra så brukar det lösa sig.
Stringbets står också att man ska vara försiktig med. Och det är en sån här grej som många nya pokerspelare gör fel ofta.
Det är ju filmerna som man får förstå.
I call 50 and raise 100.
Exakt. Exakt. Eller I call 50 and raise 20 more. Så här, jaha, okej. Okay, ja. Så att, nej, det får man inte heller göra. Allt på en gång är det enklaste. Enklaste för er. Och sen är det alltid, det finns ju alltid en delare vid bordet. Prata eller fråga. Det är inte så svårt. Men... ja, men jag vill tacka till alla som fortsätter lyssna och tack till Jerry som joinar oss och tack till dig Timman. Och ja. Vi hörs igen nästa vecka helt enkelt.
Ja.
So we do. Hej då!